Så gott att se er här. Det är lite som att få fira lite för jul. Julafton med den stora familjen det här. Så kändes det inte igår kväll. Ni vet, när man tycker att man har röjt undan allt, tänkte jag, nu ska jag liksom ägna mig åt predikan. Man har checkat av alla grejer, gjort allt, fått ihop allt, förberett allt. Och så bara, är det blankt. Och allt det där jag och Bengt hade pratat om. Att vi hade liksom skissat på att vad vi skulle predika om under julhelgen. Eftersom det känns som vi har firat jul hela december på något sätt. Julevangeliet är olika tappningar. Eller i olika uttryck ska vi säga. Det är samma evangelium, men i olika. Så vi sa att jag skulle predika med vägröjaren som egentligen var förra söndagen. Det är temat idag. Vägröjaren att inte ta Guds plats. Och när jag och Bengt pratade om detta för en vecka sedan så var jag riktigt inspirerad. Men igår kväll var det blankt. Och jag ojade mig och klagade till min make. Till slut så sa han, kom och sätt dig här i soffan. Och jag kände ungefär, ska man behöva vara både Märta och Maria? Va? Man ska både få ihop till köket och sen ska man dessutom ha något att säga. Så var det på tvn. Drottning Silvia fyller år idag. 23. Och det var någon sån här firande för henne. Väldigt vackert, väldigt tjusigt. Och hennes barn höll tal till drottningmoden. Och då säger alla tre i sina tal, säger de en och samma mening. De säger, jag är stolt att få ha dig som min mamma. Sa de till henne. Jag är stolt över att få ha dig som min mamma. Och då klack det till mig. Vad ojar jag mig för? Jag kände hur pinsamt det blev. Visst, det är mycket som kan komma i vägen inför jul. Det känner vi allihop. Vi har våra listor. Vi sitter i de där bilköerna och vi står där med kundvagnen i köerna. Och det är mycket som behöver röjas i vägen innan vi är framme, kan vi tycka. Men ibland tror jag att också vi själva behöver få röjas i vägen. Och jag skämdes. Det var lite pinsamt att jag hade suttit där och ojat mig över. När jag egentligen bara kunde säga, Jesus, vad jag är stolt över att få ha dig som min Gud och frälsare. Och jag vill läsa från Matteus 3. Jag kommer läsa hela kapitlet. Så nu får du blunda om du nu vill det och lyssna. Men jag ska inte predika över hela kapitlet, så ni kan vara lugna. Jag ska bara predika över lyfta en vers. Men jag vill läsa hela sammanhanget. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéens öken och sa, omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan. Och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sa han till dem, huggorms yngel. Vem har visat er att ni kan fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige, i helig ande och eld. Han har sin kastskåvel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla in sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i eld, som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himmelen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himmelen sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tack för att det är så många gånger får röja vägen in i våra liv. Att det får skilja själ och ande och tränga djupare än ett tveeggat svärd. Herre, jag ber att du skulle låta ditt ord få gå in i oss, tala till oss, röra vid oss. Herre, tack för att vi får vara här inför dig. Amen. Tänk att Johannes ville ta Jesu plats. Jag behöver döpas av dig. Ganska naturlig reaktion. Egentligen. Men tänk om inte Johannes hade lyssnat på Jesus. Och Jesus som sa, låt det nu ske. Tänk om han hade gått på sitt eget huvud där och vägrat döpa Jesus. Och jag kan liksom se det framför mig, hur Jesus kommer där. Och förmodligen kände Johannes och Jesus varann sen barnsben. De var ju släkt. Så Johannes visste mycket väl vem det var som kom emot honom. Och han anade att han var Messias. Kan ni tänka er Jesus med den atmosfär som jag tänker mig fanns hos Jesus? Att han stiger ner där i det smutsiga Jordanvattnet. Och där folk hade låtit döpt sig från sina synder och omvända sig i Johannesdopet. Där de hade fått lägga av sig, tvätta av sig all bråte, alla tillkortakommande, all synd, alla misslyckanden. Och där stiger Jesus ner. Undra på att Johannes reagerar. Men Jesus steg ner där i vattnet. Inte för att han behövde döpas till något i någon omvändelsedop. Utan någonstans där började hans offentliga gärning. När han liksom stiger ner i människosynder och döps för att bära upp dem i sin egen kropp. Och kanske var det så att Johannes anade i den stunden, när han la sina händer på Jesus och sänkte honom i vattnet där. Kanske anade han att det var som när överste prästen la sina händer på två felfria bockar en gång om året på den stora försoningsdagen i templet. Där den överste prästen la sina händer på två fläckfria bockar för att överföra folkets synder på de här två bockarna. För att tillfälligt sona folkets synd. Troligen anade Johannes vad det var som hände. När Jesus liksom tog synden på sig. För sen säger han till sina lärjungar, när Jesus kommer tillbaka och går förbi, så säger Johannes de häpnadsväckande orden. Han lyfter sin hand och så pekar han och så säger han: se Guds lamm som tar bort världens synder. Se Guds lamm. Johannes visste sin plats. Jag är inte värdig att knyta hans sandaler. Men någonstans där i sin iver att göra det rätta, det goda, det riktiga, så blev det ändå fel. Han var nästan beredd att ta Jesu plats. Men Johannes lyssnade på Jesus. Johannes stannade upp och lyssnade på Jesus. Torgny Wirén, som är präst i Jönköping och har skrivit en hel del goda böcker, andaktsböcker. I en av dem så återger han en händelse. Han hade åkt ner till Betlehem, till Israel, och skulle få se födelsekyrkan. Och han såg fram emot detta. Jag har inte upplevt detta i vuxen ålder, men när jag var tonåring så var jag i Israel. Just detta att få vara på de här historiska platserna är ju märkligt, och det gör någonting med en. Och man kan riktigt känna det där när han beskriver Torgny, att han kom till födelsekyrkan, alla turistbussar utanför, och hur de fick liksom stå i kö in för att sen få komma ner i en krypta där den här födelsestenen var. Och man fick köja fram, beskriver han. Och han såg verkligen fram emot detta. Och så fick man en liten kort stund stanna till vid platsen, och sen var det nästas tur. Och Torgny kände att nej, men det där var för kort stund. Han fick liksom bara stanna till, röra vid den här märkliga platsen där Jesus skulle vara född. Och han kände att nej, men jag måste få lite mer tid. Så han sökte sig inåt en bit i den här kryptan eller grottan. För han ville liksom ta in detta, insupa atmosfären. Och så trevade han ut med väggen, och det var en liten hyllavsats eller klippavsats som han kunde sätta sig på, och då såg han perfekt fram till den här födelsestenen och där strålkastarna var. Och så fick han liksom sitta där och känna in att vara på platsen där Jesus föddes. Och han hade inte suttit där länge förrän den kommer en man i svart fotsid dräkt fram till honom. Och så säger han, ja, man behövde inte kunna orientaliska språk för att förstå vad han menade. För mycket bryskt ryckte han tag i Torgny och drog ner honom från den här klippavsatsen. Och så säger han till honom, en människa får inte inta den plats som tillhör Gud och enbart Gud. Och först förstod inte Torgny. Men sen ställde han sig lite längre bort. Och så stod han där och tittade och funderade på vad det var som hände. Då ser han hur en kvinna går fram till den här lilla hyllavsatsen i berget. Och lägger sin hand på och gör korstecknet. Sen kommer den äldre man med en krycka. Som mödosamt böjer sina knä vid den där lilla hyllavsatsen. Lite i skym undan från födelsestenen. Och då förstår han. Och då kände han. Satte jag mig där? Så han var tvungen att gå bort till den här prästen och fråga. Jo, sa han. Detta är krubban där han låg, sa prästen. Det var här Maria lindade Jesusbarnet. På den här platsen sov Guds enfödde son sina allra första timmar på den här jorden. Och Torgny blev alldeles förfärad. Och där satt jag med mina smutsiga jeans. Och prästen nickade allvarligt. A man shall not take the place that belongs to God and God alone. Sen berättar Torgny att den där händelsen föll i glömska och det gick några år. Och så hade han väldigt mycket, en stressig period, hade oerhört mycket att göra. Och han kände det som att allt låg på hans axlar. Och han kände att han nästan inte orkade längre utan var på väg att rasa samman. Det var då det kom, nästan som en blixt från en himmel, från himlen. Orden som prästen uttalade i födelsegrottan. En människa får inte inta den plats som tillhör Gud och enbart Gud. Då först såg jag. Det var som jag gått omkring i månad efter månad med någon slags förvriden känsla att vara centrum i universum. Som om världen var den lilla ynkliga låda där jag råkat befinna mig och tillvarons alla bekymmer vilade enbart på mig. Jag skämdes över vilken snäv världsbild jag haft. Jag hade gjort mig själv så mycket större och viktigare än jag faktiskt var. Jag mådde inte bra där och jag klarade heller inte av att befinna mig där. Bara Gud är mäktig nog att vara tillvarons centrum. Endast han förmår att bära alla bördor. Men ens förstod jag vilket ofattbart misstag jag gjort. Det kändes som jag ännu en gång hade hoppat upp och satt mig med smutsiga jeans i Betlehems krubba. Som om jag återigen intagit den plats som tillhörde Gud och enbart Gud. Kanske är det så att vi själva också behöver röjas ur vägen ibland. Att vår stora frestelse är att sätta oss själva i centrum. Joel Halldorf säger så här. Den främsta frestelsen är att börja tillbe sig själv. Att göra sig själv till religionens centrum. Det kan ta många former. Radiogudstjänstens terapeutiska fromhet där Gud verkar finnas för att vi ska få frid och må bra. Eller den amerikanske predikanten som levererar managementråd om självförtroende och positivt tänkande som en kristen fernissa. Kanske uppfattar vi detta som två motpoler, men i grund och botten är det samma sak. En sekulariserad tillbedjan av jaget. Gud förvandlad till ett medel för min egen frid och framgång. Åh Gud, måtte jag också bli röjd ur vägen. Att Gud inte blir ett medel för min egen frid eller framgång. Han är större än så. Torgny Wirén säger att jag fann att i den här lilla lådan som han beskrev när han hamnade och blev världens centrum, så fann han att det gick att öppna luckor. Och det var bönen. När han tappade bönen så var det som att lådan stängdes till och han blev allting centrum. Men när han hade bönen, tillbedjan, då hände något. Att de där luckorna hölls öppna och han blev inte världens centrum. Tillbedjan. Vår hållning, tillbedjan inför den levande guden, den gör att vi inte hamnar i centrum, utan att Jesus får vara det centrum som han vill vara och som vi mår bäst av. Jag tänker att hedarna insåg det när de kom till det lilla stallet. Det änglarna hade sjungit om låg där i halmen. Och jag tänker att de intuitivt kände att här måste vi böja våra knän. När de vise männen från östens land kom med de dyra gåvorna, så var det säkert också det naturliga att falla ner på knä i tillbedjan. Och så befriande. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Är det inte därför vi älskar den sången? Folk, fall nu neder. Det säger något om våran plats. Om våran hållning inför Jesus Kristus. Ylva Egge, hon säger så här. Vi trodde du var användbar till sal. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen. Men du gick hela tiden längre ner. Du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Du rör vid kroppar, hatar orättvisor. Du bjuder älskande på moget vin. Du är den sång om livet som jag glömde. Den sanning jag förrådde dag för dag. Jag svek mig själv, den spegel som jag gömde. Bär dina bråddjup, dina anledsdrag. Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig. Jag hör en koltrast som sjunger timmen innan gryningen. Ditt liv ska bära mig. Vi behöver inte bära Kristus. Det är han som bär oss. Vi behöver inte ta hans plats. Han är vårt centrum. Men det går så fort och det är så lätt att vi glömmer, att vi tappar bort. Men att få falla på knä inför Gud i tillbedjan befriar oss. Så vad tar vi med oss från denna dagen före julafton? Lyssna till vad Jesus säger egentligen. Att lyssna på riktigt. Vad är det han säger? Två. Att få falla ner i tillbedjan, befria oss. Att få tillbe Kristus och få säga, jag är stolt över att få vara ditt barn. Amen. Herre, hjälp oss att inte ha så mycket i vägen för dig. Herre, det är så mycket som vill komma i vägen och som står i vägen ibland. Och ibland så är vi själva i vägen. Men Herre, hjälp oss att få vägen röjd. Du som har öppnat den för var och en av oss. För varje människa på den här jorden har du öppnat vägen och den kan aldrig stängas igen. Och Herre, vi vill få tillbe dig och ära dig. Vi vill få böja våra knä inför dig. Och vi vill få lyssna till dig på riktigt. Herre, ditt liv bär oss. Och Herre, hjälp oss att inte ta platsen som allts centrum. Utan det är du. Det är så lätt att säga det. Du är mitt centrum. Men också lätt att tappa bort. Men Herre, tack för att du har gett oss en plats på knä. Där vi får böja våra liv inför dig och överlåta oss till dig. Och där vi med glädje kan få ropa, du är min förlossare och räddare. Här är vi stolta att få vara barn till dig. Fyll oss med den stoltheten. Och hjälp oss att få dela det, peka på dig. Herre, tack för julen. Och jag ber för varje hem och hus. För varje hjärta. Herre, att du ska komma och få ta din plats. Herre, tack för att du också finns hos den som sörjer. Och den som tycker att det är tungt. Och Herre, jag vill också lyfta det bönämne som har kommit in. En familj som håller på att förlora sin far. Herre, tack för att du är hos dem. Tack att du också vill gå till den mannen. Lägga dina händer på honom. Herre, tack för att du kan göra under. Tack för att du kan låta liv och skador komma att gå tillbaka och att liv får komma på nytt. Men Herre, vi ber också för familjen runt omkring som står i detta. Herre, att du ska ge kraft och ork och hopp. Tack för att du omsluter hela den familjen just nu. Herre, vi lyfter också andra bönämnen som vi har på vår hjärta. Som vi bär inför dig. Människor som vi särskilt tänker på. Herre, tack för att du går med hälsningar. Men tack för att du också har sagt till oss att vi är jordens salt och jordens ljus. Herre, hjälp oss att också gå och kunna dela detta. Att vi får vara stolta över dig. Du som är ljuset. Du som är konungarnas konung. Du som är världens frälsare. I Jesu namn. Amen.